P4 Dokumentär.
Ur sagoboksamlingen Bland tomtar och troll.
Trollsonen, han la sin gråludna arm över ögonen och drog bort genom den mörka skogen. Hela natten gick han och gick, och sorgsenheten höll honom vaken. Han var trollful och tung. Ja, tung kändes det. Hur skulle en sådan som han kunna möta den ljusa vackra dagen?
John Bauer och Ester Elqvist, en mörk kärlekssaga. En serie i 3 delar från P4 Dokumentär. Konstnären John Bauer har mött stora framgångar med sina illustrationer till sagobokserien Bland tomtar och troll. Målningar som format vår bild av sagoskogen, full av prinsessor, bortbytingar och troll. Men det knakar både i äktenskapet och i Johns skapande. Han lämnar ofta Ester ensam hemma i huset vid sjön Bunn. Men nu har paret fått ett barn. Hoppet om en framtid är tillbaka. Men runt hörnet väntar en katastrof. 3 delen, undergången. November 1918 ekade tomt på Villa Björkudden utanför Gränna. Ett lite ensligt beläget hus på en skogsbeklädd udde vid sjön Bunn. Det lilla rummet med rosentapeter är sopat och stängt. Hela övervåningen är klar. John och Ester har bestämt sig för att flytta, och ikväll går båten mot Stockholm. I flera veckor har Ester sorterat och fyllt trälådor med 3-åriga putter runt benen.
Då är det så att vädret på förmiddagen är helt okej. Det är en fin dag. Vi vet att de packar ihop det sista på Villa Björkudden. De blir hämtade med hästskjuts. Jag har ju noterat att han är väldigt välklädd.
Etnologen Patricia Monroy.
Det kan ju också vara en man av sin tid, men här har jag tagit med en bild från 1917 där han är på väg ut på promenad, och i det tidningsutklippet som den här bilden har använts i så står det att John Bauer tänker promenera upp på Skarnhättan i Gränna. Då har han pipan i munnen, en liten hatt, knickers va, eller vad säger man, och en käpp. Det är en väldigt stilig liksom mundering för att gå ut och gå. Så jag tycker nog att han ändå upplever att han har lite koll på läget, men ändå man kan se det här konstnärliga dragen också.
Utåt sett är John och Ester ett mycket framgångsrikt par, båda konstnärer, även om det är John som syns mest i pressen. Men under ytan har det länge knakat i relationen. Framgången med Johns sagoteckningar har gjort att han rest och arbetat mycket, varit frånvarande, stressad och i perioder deprimerad. Ester har känt sig allt mer isolerad på Björkudden. John tar ofta sin tillflykt till sin barndoms skogar.
Jag är vansinnig när jag är ensam. Jag har en härlig röst när jag får skrika ut och ingen hör mig. Ömsom är jag John Bauer, ömsom är jag trollet.
John verkar ibland vilja fly från det vanliga livet, säger Pauline Binö på Jönköpings läns museum.
Och jag får känslan av att han ibland känner sig, han kanske känner sig mer som ett väsen än just som en människa. Han identifierar sig mer med den här naturen och den här liksom skogen än vad han gör i det verkliga livet.
Jag hör skogsfrun smyga mellan stammarna i det innersta skogsmörkret. Hon skakar sakta de väldiga furorna så snön från de snötyngda grenarna med dova ljud faller ner på marken. Det knakar i gärdsgårdarna och stjärnorna blixtra över mitt huvud.
Även Ester har en plats i Bauers sagovärld. Han beskriver henne i sina brev ofta som prinsessan Tuvstar i sagorna. Min fru, sagoprinsessan, liten, vekspäd och med guldgult hår. Men avståndet till den riktiga Ester ser ut att växa.
Björkudden 15.1.1915. Kära lilla Karin, nu kommer jag snart hem. John kältar dagligen att jag ska resa, så att jag kan få vara ensam, säger han. Jag för min del tycker att vi är så ensamma båda två, på varsitt håll. Vi går tysta bredvid varandra. På tisdag kommer jag antagligen. Hälsningar, Ester-Lisa.
Den 29 juni 1914 kommer ett avgörande ögonblick i Johns karriär. Han skriver ett brev till sin förläggare och vän, Erik Åkerlund.
Käre Erik, samla krafter och försök läsa detta sorgens brev. Du ber mig om en ny baksida för Tomtar och troll. Jag kan varken göra den eller några andra svartteckningar. Detta är av lathet, som du väl kan förstå, men av något ännu värre. Teckningarna i boken måste i år stanna vid summa 12, och ännu värre, efter noggrann och grundlig eftertanke, måste jag avsäga mig vidare årgångar. Det här är mycket på en gång, som jag vet att du blir ledsen och kanske ond över, men här står jag och kan ej annat. Det lönar sig inte att söka närmare förklara orsakerna. Ingen annan orsak finns än att jag inte kan, trots en stor vilja som du inte kan betvivla. Det är sannoliken inte roligt för mig att behöva skriva ett sånt här brev.
Några månader senare kontaktar han förlaget och Lena Åkerlund igen och avslutar sitt uppdrag med Bland tomtar och troll. John har börjat känna att trollen står honom upp i halsen, i alla fall de som blir till på målarduken. Nu säger han att han ska satsa på vad han själv tycker är riktig konst, berättar Margareta Blomberg Bauer.
Han kände ju sig att han var inte uppskattad som konstnär riktigt, utan klappad på axeln som en sagofarbror. Och han ville så mycket mer. Men man blir det ju inte över en dag, utan det vill ju till väldigt mycket.
När John Bauer nu har lämnat Bland tomtar och troll så börjar han söka nya vägar i sin konst, och det blir många timmar i ateljén. Paret har ju också blivit föräldrar till Putte. Men glädjen som Ester kände över allt det nya verkar sakta slitas ner när vardagen i skogarna och den ekonomiska verkligheten tränger sig på.
Björkudden 18.10.1915. Älskade Karin, jag skulle ha skrivit till dig för länge sedan, men min pys håller mig sysselsatt dag och natt. Digivningen tar mycket på krafterna, och så att man inte kan få sova på nätterna. I en månad har jag inte sovit någon hel natt alls. Men man kanske vänjer sig. John är i Stockholm. Har du träffat honom? Jag har inte kunnat skicka mor några pengar. Dels har jag haft ont om dem. Och dels kommer jag ju aldrig till Gränna och posten numera. Och att låta andra skicka tycker jag är förargligt. Och John skulle inte tycka om det. För vi har såna stora utgifter på alla håll nu. Hans far tycks inte vilja återbetala det vi betalat som skatt för honom. De har inte gratulerat oss till lillen. Och de tycks inte ta någon vidare notis om John och lillen numera. Detta tycks såra John. Och deras elakheter mot mig inte förmått. Det tycks deras likgiltighet mot lillen göra. John känner sin faders stolthet djupt sårad. Men det är ju bra att jag får ha mitt barn för mig själv.
Mot slutet så var nog nerverna på helspänn för de bägge två. För John var de ju det absolut.
Det är nog det mest sorgliga för att det sista brevet vi har av Ester.
Sara Billengren arbetar med Bauers brevsamling.
Från november 1918 är ju att hon beskriver att John har kastat en stor bok på henne för att han har fått stekt sill till frukost 2 dagar i rad.
Trots sonen Putte och John Bauers sökande efter nya uttryck så fortsätter problemen mellan John och Ester. Det en gång så förälskade paret är nu i kris och sköter samtalen via korrespondens.
Ja, Ester. Vi har säkert lättare att komma till klarhet med varandra skriftligt än muntligt. En del av vad du skrivit tycker jag också är riktigt. Vi kunde aldrig likas. Att vi inte längre borde leva tillsammans insåg jag klarast i somras. Men jag var inte stark nog att ordna saken. För Puttes skull har jag dragit mig i det längsta för en riktig skilsmässa. Nu tror jag att vi alla tre i längden mår bäst av en sån. Den kan inte kallas förhastad. Hade jag känt mig kry och konstnärligt stark och arbetsfrisk skulle jag ej räknat med en fixerad summa åt Putte och dig. Men jag vet att jag är långt ifrån frisk och att min arbetsförmåga blivit sorgligt liten och jag vill ej tvingas göra svag konst för pengar. Du skrämmer mig i ditt brev med Putte. Att jag inte mer skulle få vara hos honom. Jag vet vad jag uppoffrar, men hela min pojke lämnar jag inte. Han är en pojke och han behöver mig. Och jag behöver honom, det måste du förstå. Dessa 7000 är inte halmstrået som vårt trötta äktenskap snubblar över. Men slut måste det nu vara. John.
Det här brevet när John vill ha skilsmässa är odaterat. Men 1917 får Ester en idé som ser ut att kunna lösa flera av deras äktenskapliga problem. 23 oktober 1917 skriver hon till John från Stockholm. Hon säger att det hon nu ska berätta är nästan som en livsfråga för henne. Och att hon har pratat med flera förståndiga kvinnor och män som tycker att det här är ett bra förslag. Hon vill att de ska skaffa ett hus i Stockholm. Brevet innehåller också 2 skisser på hur Ester vill ha planlösningen.
Jag har alltid önskat mig att få bygga ett hem. Så får du göra med Björkudden precis vad du vill. Och så får jag styra med detta och göra som jag vill. Och så kan vi komma och hälsa på varandra. Och allt är idel solsken. Och jag ska måla porträtt. Och jag ska också få ett namn. Och jag ska tycka om dig igen och bli snäll. Så snäll som ett lamm. För John, Putte måste ha sin far hos sig. Och det är ganska ofta och länge. Ibland slår han ut med armarna och händerna och säger vavva med riktigt förtvivlat tonfall. Skriv nu genast. Och säg ja.
John fastnar för förslaget och så är planeringen i full gång. På nyårsdagen 1918 skriver John Bauer till sin far Josef.
Idag har jag åter varit på Djursholm. Jag har äntligen funnit en tomt med södersluttning. Den ligger visserligen en halvtimmes resa från stan, men lugnt och fridfullt i skogen och 1 minut från hållplats. Där växer alla möjliga slags träd, men några verkligt vackra tallar dominerar. Ja, vet pappa, jag tror inte det kan vara någon dålig affär att köpa och bygga. fast det i första ögonblicket kan synas som ett stort vansinne i dessa tider. Det är för Puttes skull, för hans uppväxttid och skolgång. Jag skulle vilja ha en fast punkt att bo på här.
Det blir Johns pappa, slaktaren Josef Bauer, som köper tomten i Djursholm där det nya huset ska byggas.
Jag tror att det är deras sätt att rädda äktenskapet. Börja planera på nytt då. Och då de har... Ja, Putte börjar ju bli större också. Med hjälp i hushåll och barnpassning och så kan de ju... Jag kan delta i det sociala livet och John kan åka... När han behöver åka hemifrån så åker han. Och Ester har kvar det utan att bli lämnad ensam. Helt. Så jag tror att det skulle kunna vara väldigt lyckosamt för dem bägge två.
Men trots att husdrömmen nu verkar bli av så är läget mellan John och Ester mycket spänt. Sara Billengren som lett arbetet med dokumentationen av Bauers brevsamling säger att breven mellan John och Ester får en annan karaktär 1918. De skriver till varandra om praktiska saker som de behöver enas om. Medan Ester berättar för sin svägerska Karin, mer öppenhjärtligt, vad som också händer i hemmet. 22 juli 1918 skriver Ester.
Jag går inte säker för liv och lem här. Karin, om något skulle ske så ta hand om min lilla älskade Putte. Han får inte komma till hans rysliga familj i Jönköping. Jag tror vansinnet håller på att bryta ut på riktigt nu. Så misshandlar han mig. Så jungfrun och Putte ser det. Och så slår han sönder porslinet vid måltiderna.
Jag reagerade ju själv väldigt starkt när jag läste det här brevet.
Det finns två brev från Ester där hon berättar för sin svägerska om situationer där John har varit våldsam eller haft ett skrämmande beteende. Båda breven är skrivna 1918. Det finns inte fler uppgifter kring de här händelserna. Men att John periodvis var deprimerad och även hade ett svängande humör är tydligt i breven.
Jag känner att han hade nog mått bra av att få hjälp, så som vi tänker idag. Men på den tiden så såg ju det annorlunda ut och jag vet ju inte om han tog kontakt med någon psykolog eller psykiatriker på den sidan. Men han skulle nog mått bra av att få stöttning.
Jag tror att de till och från hade det ganska kämpigt. Men jag tror också, om man ska se det nyanserat, att båda hade ett ganska hett temperament. Så jag tror inte att det egentligen bara var Bauer, utan jag tror att både Ester och John hade ganska... Man brukar väl säga konstnärstemperamentet. De båda kan vara ganska komplexa människor, som vi alla är i och för sig.
En målning som kanske också kan ge en bild av John Bauers mer depressiva sida är trollet och hundarna.
Och det är ett stort troll, ganska centrerat i bilden. Det är vinterlandskap och runt omkring det här trollet så är det hundar som liksom sliter i honom. Kan man kanske tolka det som att det är hans inre demoner som på något vis sliter i honom. Och det går ju också kanske då att koppla till det här citatet att ömsom är jag troll, ömsom är jag människa. Är han trollet?
19 november 1918 är allt klart för avfärd. Det lite ensliga livet vid sjön Bunn utanför Gränna ska nu bytas ut. I Stockholm väntar det nya. Framförallt för Ester som nog ser fram emot att börja jobba i en egen ateljé. Flyttlådorna är klara. Så mycket som ryms med hästskjutsen lastas på i Bunström. Ester, John och Putte åker till Halskagården i Gränna. I väntan på att båten ska gå äter de middag hos Bengt och Elna Hedberg.
Bengt var ju Gränna-konstnären och Elna, hon var sjukgymnast. Så det var nog Elna som skötte ekonomin och det var Elna som stöttade Bengt. Farbror Bengt, ja, de har ju varit med i min uppväxt, bägge två. Som väldigt underbara människor.
Och i hamnen i Jönköping har kapten Boja bekymmer med all last som ska med ikväll. Det är ransoneringstider och varor som smör och potatis är hett eftertraktade.
Så det var väldigt, väldigt goda tider för rederierna på Göta kanal framförallt. De tjänade väldigt mycket pengar på de här lasterna.
På kajen står fat med fruktmos som väger mellan 500 och 800 kilo.
Stora tunnor med äppelmos som skulle till Cloettas godisfabriker och chokladfabriker. Och de här stora fruktmosfaten, de var otympliga och svåra att surra. Så man stuvade ner dem på fördäcket och surrade dem inte. Det gick nästan inte att surra fast dem heller för att de var så stora i sig själva så man tyckte att de stod bra där ändå.
Lotta Misholm är arkeolog och forskar om Per Brahe. Fartyget som lastas tungt i november 1918 och som John och Ester planerar att åka med till Stockholm den här kvällen.
Det kanske var mer vanligt på sommaren. Det var inte så njutbart kanske på under vinterhalvåret, men det hade varit en stor tågolycka någon månad tidigare i Getå med väldigt många dödsoffer. Så det kanske gjorde folk lite mer benägna att välja båten. Även om det var mörkt och kallt och blåsigt.
Hemma hos Hedbergs i Gränna är stämningen den bästa. Maten smakar och de tar en promenad innan kaffet. Och sen leker de ångbåt med Putte. John har en boxerbåt och Elna en prom.
För att han skulle inte vara för ledsen. Det blev ju kväll och han var ju trött och... Och de var ju tvungna att liksom hålla liv i honom.
Bengt skojar och kastar sig på golvet och sådär. Men de leker för att hålla igång och de ägnar sig åt Putte. Och de tar verkligen hand om familjen Bauer så gott de kan då.
Men utanför Hedbergs varma och nu lite stökiga finrum börjar vädret bli sämre.
Vid femtiden så börjar det blåsa upp. Och alla som bor vid Vättern vet att Vättern är otroligt nyckfull. Och man ska ha respekt för allt vatten. Men det kan blåsa upp snabbt. Och det gör det. Och man kan också se i brevet hon skriver att John och Ester Bauer är oroliga.
Elna och John går ut för att se hur vädret verkar. När Per Brahe avgår från Jönköping är bara en passagerare med.
Han heter major Olsson. Och han var inte särskilt imponerad. Han tyckte att det var oanständigt att ta passagerare ombord på en så hårt lastad båt. Han beskriver att man lastade tills båten fick slagsida i Jönköping och det var så fullt med last på däck så att det knappt gick att ta sig fram då till rökhytten där han tänkte hålla till. Så han tyckte att det här var ett oanständigt företag.
I Gränna tar Elna och Bengt farväl av familjen Bauer. Elna ställer sig och diskar medan John, Ester och Putte tar sig ner till hamnen. Vinden drar i kläderna och kanske sliter sig lockarna från Esters håruppsättning. Hon är nu 38 år gammal, småbarnsmamma, trött på det ensliga livet vid Bunn, men med siktet inställt på ateljén i Djursholm, en egen plats där hon ska måla. John är 36 år och har också mycket tankar på konsten, den riktiga som väntar på att bli gjord. Putte är 3 år och blir nog buren ner till båten. Kanske turas de om att ha honom på armen. Kammarjungfrun Linnea ska också med till Stockholm. Och så flyttlådorna från Björkudden som nu lastas på. Totalt är det 8 personer som går ombord på Per Brahe i Gränna.
När de kliver på fartyget där i Gränna hamn så blåser det rejält. Det går höga vågor upp på fyren nere i hamnen. Men ett par timmar senare då när lastningen är klar och alla passagerare är instuvade så har det mojnat lite grann. Så när fartyget går ut från Gränna hamn så är det lite lugnare väder. En annan skeppare som finns ombord på sitt fartyg i hamnen där han berättar att det var lite lugnare väder men Per Brahe hade slagsida, lutade lite grann åt ena hållet då. Och det är det sista man ser av Per Brahe.
Hästholmen väntar en hamnvakt och en stationskar. Ångaren ska enligt turlistan komma in vid ett-tiden på natten.
De går mellan fyren och hamnvaktar på staden och väntar, spanar ut mot sjön och tittar efter ljus eller ångvissla efter något fartyg då, men ser ingenting alls där. Och det är stormigt, det blåser mycket, sjön går högt upp på piren där i Hästholmen, så man får flytta undan lasten som ligger där för att den inte ska sköljas med i sjön. Och till sist då, fram på morgontimmarna, så bestämmer man sig för att Per Brahe nog har legat kvar i Gränna eller kanske valt att inte lägga till i Hästholmen utan gått direkt till Vadstena då istället. Och först vid gryningen på morgonen när Hästholmen vaknar till liv igen så hittar man då vrakspillror och i landflutna föremål från fartyget och bland annat en livboj där det står Per Brahe. Så då förstår man att fartyget har gått under med man och allt.
Ett annat fartyg som går i reguljär trafik kommer till Hästholmen på morgonen. Kaptenen möts av en gråtande hamnvakt som berättar att Per Brahe har gått under. Kapten Lundberg på SS Trafik av Jo går direkt ut och söker av området. Men inga spår efter ångaren syns. Nästa morgon skriver tidningarna om förlisningen. Per Brahe sjunken med man och allt, 23 omkomna, däribland John Bauer, är Dagens Nyheters rubrik. Tidningen har också ett vackert foto på John och Ester i profil. Och i artikeln står att sonen Putte också var bland passagerarna som alla försvann i djupet. En fruktansvärd sjöolycka, skriver tidningen. Hård storm och kraftig däcklast tros ligga bakom. Efter dragningar hittar man Per Brahe på 30 meters djup. Rederiet Ångfartygs Göta Kanal AB söker efter dykare som kan inspektera vraket.
Men det är ingen dykare som vill åta sig det här arbetet först. Och det är ganska stort djup och det är ingen lätt sak att dyka till 30 meter år 1918. Men det finns en ganska kaxig dykare i Stockholm som heter Ernst Lagerström. Han läser om det här i tidningen att man inte hittar någon dykare som vill åta sig arbetet. Och han traskar upp på kontoret där och erbjuder sina tjänster. Så i början av december så kommer han och en kollega till honom, Gillström, ner till Hästholmen för att göra en första inspektion av vraket. Lagerström beskriver det väldigt levande i sina memoarer senare, hur han kommer ner på botten där i ett vinterklart vatten där man till och med kan läsa adresserna på kollina där nere. Han ser ju ganska så snabbt att den här olyckan till stor del nog har berott på lasten, hur fartyget var lastat. För att den här lasten har blockerat alla utgångar för passagerarna som befann sig inne i fartyget. Så att de, som han skriver, blev fångade där inne som råttor i en fälla.
Per Brahes första 2 timmar efter avresan från Gränna verkar ha gått bra. Men när man ska styra in mot Hästholmen blåser det kraftigt från norr.
Väl i Hästholmen så är det dags att gira styrbord för att ta sig in i själva hamninloppet där. Och då får man den här starka nordvästvinden rakt på bredsidan på fartyget, så att lasten rusar över bord och tar med sig relingen och det blir förskjutningar i resten av lasten ombord där, som gör att fartyget blir aktersatt, som vi säger, att det blir väldigt tungt i aktern och fören lättar när de här stora fruktmosfaten rasar över bord. Så fartyget sjunker förmodligen ganska så snabbt till botten med aktern före, strax utanför hamnen.
Vad vet man om, vad hann man göra ombord när man märker att det här går inte?
Utifrån vad vi kan förstå som fartyget såg ut när man så småningom hittade det igen då, bärgade, så verkar man ha kunnat väcka all besättningen. Besättningen har tagit sig upp på däck. Man har börjat lossa livbåtarna. Den ena livbåten var helt lossgjord och nästan utsvängd. Så den var liksom nära att kunna rädda några stycken i alla fall från den här olyckan. Men man lyckades inte helt med det. Den här lasten, den hindrar ju, det vet vi inte säkert, men förmodligen så försvårar den också räddningsarbetet för de som kunde sitt jobb och som ändå lyckades då lossa båda taljerna på den ena livbåten och en av taljerna på den andra. Men livbåtarna vet vi också var, de var överhopade med last. Och det måste ha varit svårt för besättningen att bedriva någon slags räddningsarbete ombord där. Och vattnet är ju kallt, så kommer man i vattnet 4 grader kanske några hundra meter från land, så ska man ha en väldigt, väldigt tur och skicklighet om man ska ta sig i land levande ändå. Även om man kan simma så blir kroppen nedkyld väldigt fort i så kallt vatten.
På Per Brahe fanns den 19 november 1918 flera människor som var på väg till något nytt. Alla ombord, 24 personer, omkom. Bland dem familjen Bauer, konstnärerna John och Esther med sin stormiga kärlek och stora drömmar. Och så lilla lockiga Putte, bara 3 år gammal. När fartyget bärgas 4 år senare hittas familjen i salongen.
Det man beskriver i tidningarna är ju att det är ett tjockt lager med lera som täcker allting inne i fartyget och som då har lagt sig som ett lager över de här kropparna och nästan gjort dem skulpturlika. En väldigt annorlunda syn. Och det pratas om mest egentligen bland de som fick komma ombord, som var ombord, det är ju när man då hittar Ester och Putte som ligger i aktersalongen, där Ester ligger på knä böjd fram över Putte och för att skydda honom med sin kropp då. Det var en väldigt drabbande syn som inte lämnade någon som såg den. John hittades i trappan upp till däck så att säga. Han låg med huvudet neråt och fötterna uppåt i trappan, så man kan väl tänka sig att han har försökt ta sig upp den vägen men kanske mötts av vattnet då, fallit bakåt i trappan, skulle man kunna tänka sig.
Dagarna efter olyckan i november 1918 skriver Elna Hedberg ett brev till John Bauers föräldrar.
Herr och fru Bauer, ehur på det hela alldeles obekanta för er, vill jag dock min man och jag uttrycka vårt innerliga deltagande i den svåra sorg som drabbat er. John, Ester och Putte var hos oss på middag innan de for om i Per Brahe. Och jag har tänkt mig att ni skulle vilja veta hur vi hade det då. Bland annat talade det om att John så gränslöst gärna hade velat ta Putte med sig in till Jönköping för att visa honom för sin mamma. Men att de var rädda för spanska sjukan.
Elna och Bengt känner inte Johns föräldrar när de skriver. Men brevet om den sista kvällen blir början på en lång vänskap. På 30-talet blir Elna och Bengt gudföräldrar till Margareta Blomberg Bauer.
Har du tänkt någonting på hur det kunde blivit istället om de fick flytta in i det där huset med varsin ateljé? Och...
Jag har nog inte tänkt det, men det är klart att det måste ju ha varit roligt i början åtminstone. Då har man ju alla förhoppningar och allt vad man vill. Och sen vet man ju inte vad som händer. Om det blir som man har tänkt eller om det blir något helt annat.
Jag tror verkligen att Ester skulle få blomma ut om hon fick leva under 20-talet. Tänk om hon hade fått uppleva allt vad som hände både med rösträtten och att slänga korsetterna, och hennes konstnärskap hade nog fått blomstra mer då också.
Jag kan önska att de hade fått utforska sina stora drömmar. Tillsammans eller var för sig, det vet jag inte. Men de hade ju Putte som en gemensam nämnare. Visst, man kan tänka att det var en mörk kärlekshistoria. Men det var ett par som bara försökte få livet att gå ihop. Helt enkelt, med alla de krav de hade från sin samtid. Med de kraven vi kämpar med idag. Sen kanske det var en större apparat för att man inte skilde sig i så stor utsträckning då, som nu. Men jag kan tycka att det är sorgligt att de inte fick leva längre. Att de inte fick uppleva någon slags konstnärlig lycka. Att hon inte fick ställa ut och att han inte fick ställa ut sin... Ja, men tänk vad de hade kunnat... Tänk vad vi hade kunnat ha.
Du har hört tredje delen av John Bauer och Ester Elkvist, en mörk kärlekssaga. Ulla Duvergé läste breven från Elna. Malte Nordlöf läste Johns brev och Emily Bredmar Esters. Ola Hemström läste ur sagoboksamlingen Bland tomtar och troll. Och han är också producent för serien tillsammans med Sofia Kottorp. Ljudmix, Olle Sjöström. Jag heter Cecilia Åhlén och programmet är gjort 2022.